Jag trodde nog att man skulle vara mer påverkad av glaukom än vad man var. Och just det här lite mer sociala då med pengar och ekonomi. Vad har det med detta att göra kunde jag tänka när jag jobbade på sjukhuset.
Hej, varmt välkommen till Akademiliv som är podden från Sahlgrenska akademin, den medicinska fakulteten på Göteborgs universitet. Jag som håller i podden idag, jag heter Elin Lindström och jag är kommunikatör här på Sahlgrenska akademin. Idag ska det handla om äldres syn och då särskilt om glaukom eller grön starr som det också kallas. Och gästen idag, det är Lena Havstam Johansson som är specialistsjuksköterska på Sahlgrenska universitetssjukhuset och doktorand här på Göteborgs universitet. Varmt välkommen Lena.
Tack så mycket.
Du är alltså specialistsjuksköterska inom ögonsjukvård. Vad innebär det konkret?
Ja, det är ju så att är man specialistsjuksköterska så har man ju en vidareutbildning. Först är man sjuksköterska och sen går man och läser vidare. Och man läser oftast ett år då och specialiserar sig. Och det har jag gjort inom det som avancerat nog heter oftalmologisk omvårdnad. Ögonsjuksköterska kan man också kalla sig.
Vad innebär det konkret? Vad är dina arbetsuppgifter på sjukhuset?
Jo, jag jobbar ju med personer som har olika sjukdomar i ögonen. Och så har vi ju på vår stora enhet olika team. Vi har ju en ögonakut där som vi bemannar. Och då kommer ju folk som helt plötsligt har fått något fel med synen eller har fått något skräp i ögat eller sådär. Och sen så hjälper vi till med allmänhetens frågor som de som ringer till 1177. Då ringer de sjuksköterskorna till oss och frågar, hur ska vi göra nu då? Mm. Och sen kan man då vara specialiserad inom glaukomteamet eller ja, de som opererar grå starr har ett särskilt team. Och det finns en uppsjö av sjukdomar faktiskt som kan drabba ögat ju.
Mm. Mm. Och det här arbetet inom vården, det kombinerar du med forskning som doktorand. Och jag vet att du närmar dig din disputation, alltså du är snart färdig.
Mm.
Hur känns det? Maj nästa år ska du disputera.
Jo då, det känns ju jättebra. Och då har jag också verkligen känt nu här att jag utbildar ju mig till forskare. Och känner mig mer och mer självständig och färdig som forskare.
Mm.
Så att då har jag både mitt yrke som sjuksköterska och så småningom mitt yrke som forskare. Och så det blir jättebra och roligt också att det blir klart. Liksom.
Mm. Och din avhandling den handlar ju då alltså om äldres syn. Du har nyligen publicerat två studier om glaukom, som du nämnde, grön starr, bland 70-åringar. Kan du börja med att berätta om glaukom? Vad är det här för sjukdom?
Glaukom är en sjukdom som sitter långt in i ögat vid synnerven i ögonbotten. Och den här synnerven går ju in till hjärnan så att det är ju en vävnad som tillhör hjärnan kan man säga. Och om man får en skada här så går den inte att reparera. Och man får problem att se hela sitt synfält. Och i och med att det sitter där och är svårt på något ställe i synfältet att se så är det svårt också för den som drabbas att förstå detta. För ögonen samarbetar så bra så att man märker inte det förrän det har gått ganska långt ibland.
Den här skadan på synnerven, vad kan den bero på? Vad är det som kan orsaka en sån skada?
Det vet man inte än idag. Man vet inte varför vissa personer får glaukom. Och det pågår ju mycket forskning inom det området också. Men än så länge så vet vi inte varför vissa får glaukom. Jag såg ju i min ena studie att det var just att man hade det i sitt arv. Så det kanske har något med DNA att göra.
Mm. Ett resultat som ni nyligen har publicerat, genomfört på slumpmässigt utvalda 70-åriga göteborgare inom den här studien som kallas för H70-studien, som bedrivs här från Göteborgs universitet. Den studien visade att det var 4,8% av de här 70-åringarna i er studie som hade glaukom. Ungefär en av 20 70-åringar hade ögonsjukdomen. Stämmer det överens med vad andra studier har visat om hur vanligt det är med glaukom?
Ja, det gör det. Det är ungefär de här siffrorna som existerar i västvärlden. Och det som vi visade i studien var ju att det var då ungefär 5% som hade sjukdomen, men det var bara 2% som visste om det innan de kom till oss.
Mm.
Så vi upptäckte ju, det finns, och det är också känt att det finns många personer som går omkring och har glaukom utan att veta om det.
Vad beror det på?
Det är just det här att man inte förstår att man har glaukom. För om du går till en optiker och testar synen så tittar du ju på en tavla där framme och den mäter egentligen den centrala delen av synförmågan och inte den perifera eller synfältet. Så att du kan inte riktigt upptäcka det hos optiken så där rakt av. Och många vet ju att glaukom har med ögontrycket att göra. Och förr trodde man ju, har man högt ögontryck så har man glaukom. Men så är det ju inte heller. Och de vi hittade som hade glaukom hade till 67% ett normalt ögontryck. Så att bara gå och mäta trycket, det tjänar egentligen ingenting till om du har det i ditt arv.
Hur ska man göra då? Jag menar, det låter ju som att det är en ganska vanlig sjukdom. En av 20-70-åringar ungefär har glaukom. Vad är det för tecken som man ska vara uppmärksam på för att gå och undersöka sig för att se om man har glaukom?
Ja, det är som sagt väldigt svårt att hitta några tecken. Men har man det i arvet just, har mamma, pappa eller syskon det, så ska du absolut börja undersöka det från 50 års ålder. Och då ska någon titta på synnerven och gärna att kombinera det med att också göra synfältsundersökning. Och det finns ju många optiker idag till exempel som arbetar med detta och för som sagt, om man märker att man ser dåligt så är det oftast inte det att det är glaukom som är, utan då kan det vara en annan ögonåkomma eller att du behöver byta dina glasögon helt enkelt. Mm. Det såg jag ju i min första studie att det var väldigt många personer som kunde se bättre än vad de gjorde, för de hade inte gått till en optiker och undersökt synen och det är ju lite onödigt om det bara hänger på det.
Mm. De hade alltså med lite, om de gick och undersökte sin syn så skulle de kunna få bättre glasögon och därmed kunna se bättre.
Ja.
Det var det ni kunde se där.
Ja, nu kunde vi. Men det vill jag säga också att om du tycker att jag ser nog lite dåligt så är det nästan aldrig glaukom som är boven i dramat. Men som sagt, har du ditt arv så gå och kolla detta.
Mm. Och det här att ni, det var ju ett antal personer då, de här 70-åringarna som inte visste att de hade glaukom och som då fick reda på det genom att de var med i den här studien.
Mm.
Vad innebar det för dem liksom? Vad är det för typ av behandling som man kan få där då?
Mm. Ja, behandlingen det är ju att sänka ögontrycket. Även om du har ganska lågt tryck från början så tjänar hela... Ja, du tjänar på att sänka trycket för då går det här förloppet långsammare. Som sagt, sjukdomen går inte att stoppa, men just för dig kanske det här förloppet att få en synförsämring går väldigt, väldigt långsamt. Så du ska ha behandling för att få ett långsammare förlopp. Och om du då börjar när du är 70 år så kan det hända att du märker inte av den här sjukdomen. Du kommer se bra resten av ditt liv. Studier har visat tidigare att för en del tar det 15 år och en del tar det 75 år att få så pass dåligt synfält så att du märker av det. Och har du då bara sjukdomen i ena ögat så kommer du aldrig märka av det, som tur är. Men när de fick reda på det så var det en del som blev lite chockade och rädda. Och samtidigt så kände de att det är väl bra om vi börjar, det var tur att ni hittade så vi kan börja behandlingen och sänka ögontrycket.
Mm. Det talas ju mycket om livsstilsfaktorer idag. Alltså det här med om man röker, om man tränar, om man dricker lite för mycket alkohol och sånt där. Finns det livsstilsförändringar som man kan göra under livet som kan minska risken för att drabbas av glaukom? Vad säger forskningen där?
Jag mätte för det också i den här studien. Och jag såg att det var ingen skillnad på de 70-åringarna, antingen de hade glaukom eller inte. Det var inte så att det var övervägande rökare eller någonting annat. Men rökning och livsstilsfaktorer att röra sig, och det här det vet vi ju att det är ju väldigt viktigt för att inte drabbas av sjukdom rent generellt. Och en tidigare studie har visat att det gäller också ögonen. Att du ska försöka låta bli att röka och röra sig och dricka alkohol i lite måttlig mängd. Men som sagt, det var ingen skillnad här. Så det här verkar inte ha någonting med livsstilen att göra om man får glaukom eller inte.
Mm. Jag kan säga det också att H70-studien, den har vi en alldeles egen, ett eget avsnitt av i den här serien av Akademilivs podcast. En intervju med Ingmar Skog som driver den här stora befolkningsstudien vid Göteborgs universitet. Och om du som lyssnar är nyfiken på att höra mer om den, då kan du jättegärna leta reda på det avsnittet. Men jag skulle vilja höra, Lena, just den här studien, upplägget för den, hur genomförde ni den här glaukomstudien inom H70-studien?
Ja, det var ju så att det finns ju i den här populationen, de här människorna är födda 1944 och de har blivit kallade till H70-studien för de är föddas på vissa datum. Och sen var det ungefär hälften av dem som kom till oss på ögonkliniken i Mölndal som vi gjorde olika då, syntester och kollade hur de såg kontraster och fotograferade ögat på olika sätt. Så vi har ett väldigt gediget material där många forskare är faktiskt inblandade och tittar på olika delar av de här H70-personerna. Så att Ingemar Skog är ju en av mina bihandledare också. Så ja, eftersom han är lite spindeln i nätet så är han inblandad i många av de här delstudierna som finns.
Mm. Du har ju också undersökt det här med livskvaliteten kopplat till glaukom. Och det är ju något som jag har förstått är mindre känt. Det är inte så beforskat hur de här personerna som har glaukom upplever livet. Kan du berätta mer om den här forskningen?
Ja, det här med att få en ögonsjukdom och riskera att bli blind, för man kan ju bli blind av glaukom. Det är ju en väldig fasa kring det. Och därför så tyckte jag att det var viktigt att studera detta. Hur är det med livskvaliteten? Är det så att man är väldigt, ja, få påverkan och må dåligt rent generellt och sådär. Det finns olika sätt att mäta livskvalitet. Dels så är det ju, har du ont i kroppen och är du aktiv person, är du trött av dig och så vidare. Sån där generell livskvalitet. Och då mätte jag och jämförde där och då såg jag inte alls någon skillnad på om du hade glaukom eller inte. Däremot om jag frågade, hade ett annat sånt här mätinstrument som mäter synrelaterad livskvalitet, alltså hur påverkar synen ditt liv, då blir det ju mycket mer specifika frågor. Hur har du det när du ska titta på en hylla i ditt köksskåp? Hur är det att gå i trappor? Känner du dig frustrerad för att du inte ser och sådär? Och då hade de personerna som hade glaukom en sämre synrelaterad livskvalitet. Men rent generellt så är man lika glad eller ledsen eller så vidare som den som inte har glaukom. Så det beror på hur man ställer frågan.
Hur yttrade sig det, den här synrelaterade livskvaliteten, att den var sämre? Vad var det de berättade?
Ja, de berättade ingenting för de fick svara på ett frågeformulär. Och det är ju så att när det gäller statistik som jag har räknat, så även om det är kvalitativa värden så är det vedertagna mätinstrument. Så man fyller i rutor och så blir det liksom ja och nej och så blir det siffror utav det där. Så sådana där mätinstrument måste ju vara väldigt noggrant upplagda och kontrollerade så att de mäter det de ska och så.
Mm.
Så att de instrumenten vi använde var vedertagna mätinstrument. Och då kom det fram till att även de här personerna som inte hade så stora ögonskador, de hade en påverkad synrelaterad livskvalitet. Men annars så var det inget särskilt med dem. När jag ställde om frågan och mätte på ett annat sätt statistiskt, och då mätte jag, ja, vad är det som påverkar synrelaterad livskvalitet egentligen? Då var det inte sjukdomen glaukom som påverkade. Däremot så hade de som hade låg inkomst en sämre synrelaterad livskvalitet. Det är ju väldigt spännande egentligen, för att vi kanske blir så fokuserade på den här ögonsjukdomen, men det visar sig i själva verket att ja, jag lever på som vanligt även om jag har min sjukdom. Men är du däremot en person som inte har så mycket pengar, så kanske du inte har så många valmöjligheter och du kanske inte kan köpa de glasögon du behöver eller annat. Så där kommer man in på andra frågor än sjukdomen glaukom, men jag tycker det var liksom skönt för dem som har glaukom att veta att ja, jag har den här sjukdomen och jag får väl leva på, och det kanske inte drabbar mig speciellt hårt. Så att det är ju något som är viktigt.
Mm. Om du skulle försöka beskriva det här med den synrelaterade livskvaliteten, hur det skulle kunna påverka livet. Alltså det här, har man en sämre synrelaterad livskvalitet, hur påverkar det livet generellt?
Ja, om det är så, nu pratar jag rent generellt, att du inte ser, så har du ju vissa hinder eftersom hela samhället är uppbyggt kring att vi ser.
Mm.
Så att man har ju väldigt svårt att hitta till exempel om man inte ser. Du kan ju inte gå och träffa någon bara där och där på stan, för du måste veta exakt var det där stället ni ska träffas ligger.
Mm.
Och det kan ju bli att man blir då beroende av andra personer mer. Och man får helt enkelt finna nya vägar, och har man väl kommit dit hän att man vet hur man ska lägga upp sitt liv fastän man inte ser, så tycker man ju egentligen att det går väldigt bra det med. Vad ska man se för? Finns det till och med en del som är blinda som säger. Men det blir ju många hinder som gör att du kanske inte kan hänga med ut på restaurang, för du känner dig, där sitter jag och missar tallriken och kletar lite grann. Jag stannar hellre hemma och ja, vad ska jag gå ut på till exempel en vanlig film på för? Det går ju inte, det finns ju ingen mening, så jag kan inte hänga med på det sociala kanske. Men ja, så att ja, du har svårt att gå, om du ser lite halvrisigt sådär, så kanske du inte kan gå ut när det är mörkt ute.
Mm.
Och du kan ju verkligen inte köra bil till exempel. Så att det är ju lite annorlunda att inte se.
Mm. Fanns det något i den här forskningen som förvånade dig som forskare och som expert inom det här med ögonsjukdomar?
Jag trodde nog att man skulle vara mer påverkad av glaukom än vad man var. Och just det här lite mer sociala då, med pengar och ekonomi. Vad har det med detta att göra, kunde jag tänka när jag jobbar på sjukhuset. Men tänker man stort så är det ju många aspekter i livet som är viktiga naturligtvis.
Mm. Jag tänker det här med gråstarr. Det är ju en annan ögonsjukdom som är vanligare än grön starr, och som kanske också är mer känt än vad glaukom är, alltså grön starr. Hur ser kopplingen ut mellan de här två sjukdomarna, gråstarr och glaukom?
Mm. Just det här som vi pratar om, grå eller grön starr, och sen så finns det ju gula fläcken också. Det är lite färger där, och därför försöker vi att, det är ju så olika sjukdomar, så därför försöker vi ju att folk ska mer säga glaukom då, för de sjukdomarna hör inte alls ihop. Grå starr, det är ju en väldigt vanlig operation, en vanlig åkomma. Och alla över 70 i princip här i västvärlden får gråstarr. Och det opererar man ju bort och sätter in en plastlins i ögat istället. Och sen så ser man ju utmärkt igen. Det är världens vanligaste operation och den tar en kvart ungefär att göra. Men glaukom sitter ju på ett helt annat ställe i ögat och den går ju inte att liksom operera bort eller någonting sånt där. Det finns vissa operationer som man behöver göra om inte behandlingen med ögondropparna hjälper. Då finns det trycksänkande operationer i samband med glaukom. Men de flesta människor gör aldrig någon operation på grund av sin glaukom, utan det är ögondroppar som gäller ständigt och jämnt.
Mm.
Och ögondropparna är, för vi ser ibland att vi som jobbar inom vården har förklarat lite för dåligt för patienterna. Så att ibland händer att folk säger att jag slutar med de dropparna för de hjälper inte. Och det är klart att tycker man att man ser dåligt eller så hjälper inte de dropparna. Men de hjälper för att hålla ner ögontrycket. Och som sagt, det är det enda vi kan göra i dagsläget. Vi sänker trycket så går förloppet långsammare.
Mm. Du säger det att operation för gråstarr, det är världens vanligaste operation. Men om man ser globalt sett så finns det en väldigt stor orättvisa här också. Det är något som jag vet att du själv har funderat väldigt mycket kring.
Mm. Jo, det är ju så att vi som har tillgång till sjukvård, vi får ju den här operationen. Men bor du i en fattigare del av världen så kommer du inte få en gråstarroperation. Och då blir du ju blind av gråstarr. Men som sagt, rensar man där i den lilla linsen så ser du igen. Och det är orättvist här i världen att inte alla kan få den operationen.
Det låter ju, när du beskriver det, som ett ganska enkelt ingrepp. 15 minuter och sen är det klart. Vad är det som gör att det inte har fått en större internationell spridning, tror du? Vad är hindren för att det här ska nå fler människor?
Ja, det finns väl många hinder som existerar i den fattigare delen av världen. Det är inte alltid så bra organiserade samhällen och det finns inte så mycket utbildad personal som kan utföra de här operationerna. Och sen ska man ju sköta med allt med hygienen och så i samband med en operation. Så att det finns hinder på vägen i så fall.
Mm. Du nämnde kort tidigare den här studien som du gjorde om glasögon. Alltså äldre och glasögon. Man tjänar på att gå till optiken lite oftare när man kommer upp i åldern för att se om man kan få bättre glasögon för att kunna se bättre. Kan du berätta lite mer om den studien?
Ja, dels så kan man väl säga som så att det här med att ha glasögon är ju också svårt om man bor i fattigare del av världen. Och många personer kan vara väldigt svårt synnedsatta på grund av att de inte har glasögon överhuvudtaget. Och sen så min första studie visade ju just att vi som är 70 år i Sverige och har rätt glasögon, vi ser jättebra. Så det är inte så bara för att du är äldre att du i Sverige behöver se dåligt. Det behöver man inte alls acceptera, utan bara man har rätt glasögon så var det 98% som hade full syn. Och, men som sagt, det var 60%, det var mer än 60% som hade fel glasögon eller som inte förstod att de kanske behöver glasögon helt enkelt. Och en del tänkte nog, ja men jag är ju lite gammal nu så att då behöver jag ju, ja då ser jag dåligt. Men det är fullständigt onödigt.
Mm.
Så att som sagt, att vara äldre då, att vara 70 år, det är ingen fara med synen. Och de flesta av de här personerna var ju friska också.
Mm.
Och tillbaka till gråstarr så är det ju så att gråstarr är vanligare bland kvinnor. Och det såg jag också i mitt material. Att det var fler kvinnor än män som hade gråstarr, även om det är vanligt även bland män.
Ögat är ju en väldigt specifik del av kroppen att bli expert på som sjuksköterska som du är. Hur kommer det sig att du liksom kom in på oftalmologin och ögat?
Ja, det är faktiskt en kollegas förtjänst, eller vad man ska säga. Hon fick en flicka som var blind. Mm. Och hon började utbilda sig till att bli ögonsjuksköterska. Och så, vi hade jobbat ihop tidigare och då sa hon, det här borde du också göra för det här är väldigt intressant. Så på den vägen är det att jag kom dit för att min kompis fick en flicka som fick en, ja, som var blind när hon föddes.
Vad tycker du är mest intressant med ögat?
Ja, det är väl att det har väldigt stor betydelse och det är väldigt socialt det här med att ha ögonkontakt till exempel. Och att vi ser mycket. Och det är väldigt laddat också det här med ögon och syn. Och mycket fantasier kring det som jag försöker att räta ut när jag har patienten hos mig. Att ja, se vad är det för bekymmer du tycker att du har och så kanske kunna visa fakta på att ja, men du har ju ingen synfältsdefekt på det här ögat. Och i ditt fall här nu så har det visat sig att det har varit stabilt de senaste 3 åren. Så du behöver ju inte tänka att du ska bli blind inom kort. Så att, ja.
Men också det här att det är så många andra aspekter i livet som verkar spela in på hur man upplever sin syn.
Mm, det är ju det. Och vem är jag som person? Hur tolkar jag min syn? Och hjärnan är ju med där och vad mina upplevelser sedan tidigare och så vidare. Jag kommer ju i min fjärde studie, man gör ju 4 stora studier när man disputerar eller doktorerar. Då kommer jag titta mer på såna här saker som har med det psykosociala att göra och hur jag lever mitt liv och hur jag har det med min ekonomi och utbildningsnivå och så vidare. Så att det är, håller jag på och undersöker och tittar på nu.
Spännande.
Mm.
Lena Hofstam Johansson, jättestort tack för att du kom hit. Och till dig som har lyssnat, tack till dig också. Vill du kontakta oss så mejla akademiliv@eu.se. Tack så mycket. Hej då.
Tack, hej då.